Hej allihopa där ute i eten. Det här är Robin som anropar er.
Hej eten!
Hej och välkomna då till Fufu-podd, fiktiva universum och faktiska undringar. Och idag så kommer vi snacka om avsnitt 9, Into the Forest I Go. Och med mig har jag...
Bengt!
Hej Bengt!
Kenneth menar jag, förlåt. Jag är med. Jag har fullständig koll.
Det är fint. Vi har fått ett mail.
Yay!
Från min bror Jesper. Han är rätt duktig på det här med...
Att skicka mail?
Ja, precis. Det som finns i mejlet också är han rätt duktig på.
Jaha,
sånt som inte jag kan. Det är ju att rendera grejer i program på datorn.
Mm.
Han har gjort ett typ ett Star Trek-skepp åt oss som flyger förbi i en liten videosnutt på 16 sekunder där vi ser våran logga på det här fina skeppet. Man kanske kan ta en printscreen och lägga upp det någonstans, tycker jag nästan. Den är väldigt fin, tycker jag.
Mm.
Så det uppskattar vi. Tack så mycket.
Den där skulle du nästan ta och loopa och ha i YouTube-videorna.
Så folk blir helt galna till slut.
Ja, den bara flyger och flyger. Jo, nej, det var rätt intressant alltså när han, jag menar, det roliga med det här skeppet är att det är ju verkligen ett klassiskt Star Trek-rymdskepp liksom.
Yes.
Med naceller och liksom sådär, så jag tycker det...
Ser nästan lite Voyager-aktigt ut.
Ja, lite så va? Jag skulle ju säga det att när man gör Star Trek-fanart på det här viset och man har en sån god känsla för hur skeppen ser ut, då är man ju en Trekkie.
Ja, det är klart man är. Man är kanske till och med en trekker.
Kanske till och med det. Så, ja.
Jag borde nästan kunna vara med någon gång.
Grattis Robin, du har en Star Trek-nörd till bror.
Ja, det är fantastiskt.
Tack så jättemycket Jesper, den var riktigt, riktigt häftig.
Dock är det väl en av de Star Trek-nördarna som kanske kan minst om Star Trek.
Det är möjligt.
Men ändå...
Nu när du säger det.
Nu har du fått den stämpeln i pannan och jag tycker det är roligt.
Grattis.
Ja, grattis och tack. Vi lämnar det för tillfället och så går vi vidare in till avsnittet Into the Forest I Go.
Yay.
Vi lämnade förra avsnittet med att Call kom till planeten där de här vibrationsvarelserna bor på Pavo. Och det här avsnittet börjar med att Discovery beordrar att retirera in på sitt eget territorium. Lorca å sin sida tycker inte att man ska överge de här vibrationsvarelserna åt sitt öde. Och som Lorca säger, ska man gå emot en direkt order ska man inte basunera ut det. Så man drar sig tillbaka i warp-hastighet till sitt eget territorium. Under tiden så jobbar man på en lösning så att man kan använda spårdriven för att hoppa tillbaka för att hjälpa de här varelserna. Om det finns en möjlighet. Han kommer också på en bra ursäkt tillsammans med Stamets varför de inte kan åka på svamp tillbaka då till Starfleets territorium. Efter lite technobabble så kommer man fram till att man behöver borda Klingonskeppet för att få tag på den här nödvändiga datan för att kunna avslöja Klingonskeppet som är under Cloak. Efter att Stamets fick gå till sjukan för sitt påhittade problem, doktorn upptäcker såklart att det är ett allvarligt fel med honom, att han har ett problem i hjärnan.
Tyvärr, din hjärna är stukad. Vi behöver gipsa.
Ja, lite så. Efter detta så kommer Lorca på den briljanta idén att berätta för Stamets så att han behöver hoppa skeppet 133 gånger. Mikrohopp som det kallas för i snabb följd, trots sina hjärnproblem. För att få alla värdena från Klingonskeppet som man då behöver. Lorca försöker att locka Stamets till detta genom att locka fram hans vilja att expandera sin potential och hans äventyrsvilja. Lorca visar också vad Stamets redan har fått fram genom sina tidigare hopp och att det finns möjlighet att nå parallella universum potentiellt. Allt detta får Stamets att gå med på planen, trots allt. Å andra sidan så vill Lorca inte använda Burnham som en av styrkan som ska borda det här Klingon-skeppet, trots att hon vet mer om skeppet än i princip alla. Men efter en lektion i logik av Burnham så ger han med sig. Tilly försäger sig och doktorn är också medveten om bieffekten av allt hoppande som har hänt med stämmelser, trots att han borde vetat om det tidigare om han har den minsta lilla känsla för att se förändringar i stämmets sätt att vara.
Nu tycker jag att du är lite krass här, men okej.
Okay. Nåväl, det ska väl hoppa tillbaka till Paavo och där är Kol med sitt skepp. Medan Klingonskeppet gör sig synligt så strålar Burnham och Tyler över och planterar de här sensorerna på skeppet. Burnham upptäcker att Admiral Cornwall är fånge på skeppet. Så vi hade lite rätt där.
Mm.
Och Tyler å sin sida upptäcker Lerell som han blev torterad av under sin fångenskap på ett av de här Klingonskeppen. Burnham oskadliggör Lerell och Tyler hamnar i någon typ av psykos efter att ha sett henne då, någon posttraumatisk stresssyndrom av något slag.
Mm.
Så Burnham får fortsätta uppdraget själv och lämnar amiralen och Tyler där. Hon aktiverar den sista sensorn och Discovery börjar sina hopp och skjuter samtidigt på det här Klingonskeppet mellan sina hopp. Detta får ju såklart då Kol att vilja kamouflera sig. Vilket är precis vad Discovery vill att man ska göra. Och Stamets han kämpar ju för att hålla sig vid liv under de här snabba hoppen. För att inte då Klingonskeppet ska hoppa iväg så har Burnham försökt att... hon försöker då att uppehålla dem. Så hon presenterar sig för Kol, bara sådär. Säger att hon dödade Tekuma minsann. Och säger det man ska säga då för att provocera en Klingon. Och vad är det? Du har ingen heder.
Du...
Och då blir jag ju lite pissed off och de börjar slåss där.
Det är därför hon heter Burnham.
Discovery strålar tillbaka Tyler och amiralen. Samt av en händelse så följer också Lerell med efter att de fått en data av Klingonskeppets kamouflage som de var ute efter. Burnham blev också uppstrålad tillbaka efter en liten fight med Cole där. Coles megaskepp, det här skeppet, de dödas skepp, eller vad det är man säger på svenska.
Megaskepp tyckte jag var bra.
Eller rättare sagt, Tekuvmas megaskepp.
Ja, just det.
Blev förstört av Discovery tillsammans med alla ombord. Så där försvann han ut ur leken också. Lorca får ett samtal från den här Vulcan-amiralen och som var lite träck. Om man struntar i order men lyckas med sitt uppdrag så blir man inte straffad utan belönad.
Jajamän.
Något som Lorca kommer att bli. Hederslegionsmedaljen kallas utmärkelsen. Tyler berättar senare sin historia om fångenskapen och tortyr till Michael. Och vibrationsvarelserna ser vi också går fria även denna dagen. Men jag är säker på att de bara väntar på att bjuda in nästa fiende som kan förinta dem. Det skulle inte förvåna mig för 5 öre. Lorca sa också att Stamets ska ha medaljen istället. Uppdraget hade inte lyckats utan honom och det stämmer ju. Stamets säger också att han kommer göra ett sista hopp någonsin. Sedan så vill han då åka tillbaka och bli undersökt på riktigt för att förstå vad det är som är fel med honom. Tyler går till Lorel för att förstå vad hon har gjort med honom under fångenskapen, men såklart så blir de avbrytna och alla officerare blir tillkallade till sina stationer för ett sista hopp. Och såklart så går ju något fel i hoppet. Stamets har hamnat i ett tillstånd som vi inte riktigt vet vad det betyder och sen så upptäcker vi också att ingen vet vad Discovery är, vilket bara kan betyda en sak. Dum, dum, dum.
Mm.
Vi har antingen färdats i tiden eller så är vi ett parallellt universum. Och där avslutar vi med en rejäl cliffhanger.
Tycker du det?
Ja, eller kallar du inte det? Var är vi någonstans?
Det är det.
Har du något då du har tänkt på?
Nej.
Ingen förberedelse alls. Jag funderar ibland på hur Burnham kom så långt upp i hierarkin som hon gjorde. Alltså hon är ju, om man ser på avsnitten och vad hon gör, hon är ganska arrogant. Och blir det inte så som hon vill ha det, så är det inte omöjligt att hon kringgår reglerna för att få sin vilja igenom.
Men hon är ju Vulcan.
Jag tänkte precis säga det, Vulcans arrogans är precis, alltså det är ju precis det. Fast utan stoppet är de flesta Vulcan, alltså att man inte går emot sin överordnad, för det brukar ju inte Vulcans göra. Det är väl skillnaden, så hon är väl snäppet värre där.
Men det brukar ju inte hon heller göra tidigare. Alltså att hon gick emot, vad hon nu hette då, sin första kapten där.
Ja.
Det var ju fullständigt oväntat från alla. Hon hade ju inte de tendenserna innan.
Vet vi det?
Ja, men de hade ju inte blivit förvånade annars.
Nej, och kanske har... Nej.
Och jag menar, det, på Vulcan lydde hon ju utan tvekan.
Mm.
Så att det är nog snarare så att ju mer mänsklig hon blir, desto mer nyttjar hon den här, det här kryphålet att jaha, man behöver inte följa reglerna.
Ja, precis. Man kan till och med bli belönad av att inte följa dem. Vissa gånger. Om man inte gör bort sig för mycket.
Så jag vet ju inte om kapten psykopat är den bästa förebilden för henne att ha. Men okej.
Okay. Kommer du ihåg i Deep Space Nine där när besättningen eller vissa av besättningen fick lite plastkirurgi för att se ut som Klingons?
Japp.
Kommer du ihåg det avsnittet där de skulle infiltrera?
Nej.
Jo.
Jaha,
de skulle infiltrera för att ta död på den som de trodde var en changeling. Han,
ja, okej. Okay.
Vad heter han nu igen? Martok? Nej. Nej, inte Martok, utan Gowron.
Han med ögonen, som gick åt olika håll.
Hade inte det här varit en ganska bra idé den här gången nu, tänker jag, om man ska borda ett skepp så? Hade det inte varit roligt att se Burnham mot Tyler som Klingons? Eller det kanske är så att tiden inte fanns, eller att det är ingen som hade den expertisen riktigt för att göra detta?
Nej, men det är ju 200 år in i framtiden. Du vet, de hade inte peruker på den här tiden. Det kommer senare. Och plast har de inte heller uppfunnit.
Nej, jag
eller
förstår.
Latex då, det kom också senare. Det är en glömd teknik under det här århundradet.
Det var någon som verkligen gjorde bort sig under den tidsperioden som man tog bort det.
Men alltså, ärligt talat, tanken var ju att det skulle vara ett undercover mission. De skulle ju inte bli sedda överhuvudtaget, var ju målsättningen.
Mm. Cole visste väl inte om att admiralen fortfarande levde, va? Eller amiralen, var det inte så?
Kol? Jo.
Då har jag en liten fråga här. För det första de gjorde när de strålade till Klingons skeppet där, det var ju att maskera sin egen signal så att de såg ut som Klingons.
Ja.
Hur kan man inte upptäcka amiralen som människa på det skeppet?
Ja, alltså det var ju samma när de skulle beamas tillbaka igen, va? Sa de inte det? Att vi har one human life sign. Hade de inte det?
Vilka är de?
På Discovery. När Discovery skulle beama tillbaka dem, sa de inte att de hade en human life sign och så two more to beam up, eller vad de nu sa. Men i sådana fall så stärker det ju bara din tes att ja, hade de scannat skeppet så hade de upptäckt att hon var vid liv.
Ja, nu tänker jag mest på Klingon, nu tänker jag på Cole, att han
jo,
inte...
Jo, precis, men om Klingons hade scannat sitt eget skepp så hade de ju upptäckt amiralen.
Ja, vilket jag tycker är lite underligt då. Men
det betyder väl bara att de inte har haft någon anledning till att scanna sitt eget skepp. Om det är någonting att gå efter med hur de beter sig i övrigt så scannar man inte sitt eget skepp normalt sett, utan det är ju när man letar efter någonting.
Nej, det finns väl ingen automatskanning som känner av främmande objekt, kan jag säga. Som att det är, ja.
Precis, utan det var mer att om det går ett larm någonstans och de då börjar söka, scanna skeppet, sitt eget skepp, alltså Klingons.
Mm.
Så upptäcker de direkt att ja, där har vi två life signs som inte är Klingons, döda dem.
Mm.
Men i och med att de var nu då dolda så, ja, så kunde de ju undgå det. Men hon hade ju definitivt dykt upp. Nu satte de ju inte av larmet på något vis annat än det absolut mest katastrofala sätt de bara kunde hitta på. För att det verkligen skulle märkas. Men ja. Jo.
De här sensorerna de planterar på skeppet där.
Ja.
Varför ska de blinka, låta och snurra till och med?
Ja.
Alltså, de är ju...
De var så diskreta.
Ja, verkligen.
Oj, vad roligt.
Det är ingen bra design i det här uppdraget överhuvudtaget. Det ska ju vara så tyst som möjligt, kan man ju tycka. Men man vill ju inte riktigt bli upptäckt. Men ja...
Men de var ju inte byggda för det här ändamålet. Det var ju någonting de hade liggande som egentligen skulle användas till något annat. Och jag menar, du vet hur Federation Technology ser ut. Alltså den blinkar, snurrar och pratar gärna. Det är ju så. Det är ju liksom själva definitionen av The Federation. Mm. Det är att all deras teknik är lite,
det ska lite onödigt
flashig liksom. Ja, ja. Det är så.
Det är så roligt. Jag tänkte på det direkt.
Ja, men jag tror att det där är lite grann, det faller under samma science fiction trope som att när rymdskeppet åker förbi i rymden så hör du swoosh. Mm. Eller när den skjuter med laser så hör du pew pew pew.
Mm.
Alltså det gör du inte. Det är tyst i rymden. Det är vakuum.
Och så ser det inte ut som att man flyger i
graviditet heller. Nej. Nej, just det. Precis. Skeppen är inte gravida. Nej. Och nej. Jag menar, det här faller under samma kategori, va? Den där skulle aldrig ha sett ut så. Och egentligen gjorde den inte ens det eftersom ingen upptäckte den. Annars har de ju hört den där lilla proben för länge sedan. Men
ja,
för tittaren så får vi tekniken till att förklara vad den är och hur den gör och hur den funkar så att det är uppenbart och ser lite coolt ut.
Och lite som att starkström går bakom alla paneler.
Ja. Nej, jag vet inte om jag... Nej, den har jag svårare att svälja. Det är så dumt. Oh.
Märkte du också amiralens andra förmågor hon har? Hon är ju typ en counselor inbyggd också. Hon har ju tagit träning i att ta hand om folk med posttraumatisk stresssyndrom.
Jo, men kommer du inte ihåg det? Det var hon ju.
Nej, det minns inte jag. Men det har, ja, det har hon säkert sagt.
Du vet, när de har sexy sexy time, hon och Kapten Psykopat.
Mm-hmm.
Alldeles i början där när hon börjar prata med honom så säger han: okej, jag visste inte att du började praktisera igen.
Ja, just det.
Ska jag lägga mig ner på soffan? Eller, så att hon just är ju psykolog det. Eller counselor eller någonting i grunden.
Just det.
Så det stämmer faktiskt. Den kunskapen borde hon ha. Det tyckte jag faktiskt var en ganska bra throwback till kontinuiteten för den karaktären.
Mm.
Nu när just du säger det. Jag tänkte inte på det innan. Men
nej, precis. Det är en sak som jag inte riktigt vet vad jag ska tro om. Det är ju med Tyler där. För att å ena sidan så reagerar han ju väldigt kraftfullt mot allting som han har fått uppleva.
Ja.
Men å andra sidan så säger Laurel där att hon tänker inte låta någon skada honom.
Ja, den är konstig.
Det pratas ju om att han är någon typ av undercover, har man ju hört på flera ställen. Men jag har ändå lite svårt att tro det, just på grund av då att det är så... han reagerar och har såna traumatiska minnen av det. Jag vet inte riktigt hur du tänkte när du såg det här avsnittet.
Nej.
Det blir lite motsägande på något sätt. Eller det kanske kommer fram, men ja, jag har lite svårt att bestämma mig.
Ja, men de har ju vettiga sätt. Alltså, det här är ju inte första gången någon har varit fånge hos någon annan. Liksom. De vet ju hur man undersöker folk och kollar att de mår bra.
Mm.
Ja, säger jag. Uppenbarligen så har de missat att han är fullständigt vansinnigt illa däran efter posttraumatisk stress. Och jag menar, hur i hela fridens namn... Ja, det är en sak att Kapten Psykopat gick igenom därför att han är ju liksom kalkylerande och medveten. Men hur... Ah, Ash gick inte heller igenom. Det var Kapten Psykopat som de rapporterade till.
Mm.
Han lämnade ju aldrig Discovery. Ash kom till Discovery direkt. Ja, så Kapten Psykopat vet hur illa han är. Men bryr sig inte. Därför att han är... Ja, han är ändå en duktig officer och... som du sa för ett par avsnitt sedan, att han samlar på trasiga människor.
Och det är krig och det här måste... Vi måste få det här och...
Ja, inget är viktigare än uppdraget. Det betyder att han har antagligen inte klarat testen.
Nej. Vi kan inte lämna kvar kapabla människor på jorden typ.
Nej.
Utan de måste vara med. Känns lite så.
Och det är alltså för all del, det är ju så man resonerar i krigstid och det ligger ju något i det. Och han hade ju väldigt mycket att komma med.
Mm.
Alltså som säkerhetsexpert, och att då kunna ha den, om du ursäktar uttrycket, intima kunskapen om Klingons.
Ja.
Så han har liksom levt på ett skepp där i flera månader. Det är klart att han har mycket att ge i Klingon psychology, hur de funkar, hur de kommer resonera och som han då, han kan ju slåss som en Klingon. Han vet liksom hur de deras tekniker och taktiker och grejer, va? Så att jag förstår ju att Kapten Psykopat vill ha kvar honom. Det gör jag.
Ja, han är ju en tillgång. Inget snack om saken.
Yep.
Man måste hålla lite koll på honom bara. Så att han inte kraschar helt. Eller det har han ju typ gjort nu. Men...
Ja, men å andra sidan, det är också absolut värsta tänkbara situationen att han träffar just henne.
Ja, det är det verkligen.
Jag kan väl tänka mig att det här uppdraget hade gått alldeles utmärkt för honom om det inte var just hon.
Ja.
Så det var väl lite maximal otur där. De hade väl ingen flax helt enkelt.
Nej. Och nu kommer de ju få spendera ännu mer tid med varandra antagligen nu när hon är på Discovery tillsammans med honom där.
Ja, vi sa förra avsnittet att vi tyckte ganska bra om henne. Jag tycker inte om henne längre.
Nej. Det vände fort.
Ja, det vände fort. Efter det här avsnittet tycker jag inte om henne längre.
Nej.
Nu är hon bara äcklig.
Ja, usch. Verkligen.
Usch. Fortfarande väldigt duktig skådespelerska dock.
Absolut.
Det är det. Ja, nej, jag vet inte. Hans psykiska hälsa är ju lite under questioning nu.
En annan iakttagelse jag har, jag vet inte alls om du har tänkt på det här.
Nej.
Men jag tycker det är roligt att det inte allt fokuseras på Burnham i det här avsnittet, utan nu får också exempelvis Stamets en del av kakan. För har du upptäckt att till skillnad från all annan Star Trek typ, så är hon den som allt handlar om. Det finns ingen annan i någon av de andra serierna som har samma fokus, tycker jag riktigt. Är lite en Star Trek Burnham show enligt mitt tycke överlag, förutom det här avsnittet då. Håller du med mig om det?
Mm. Jo, det stämmer, och det var en bit av feedback vi fick från Paula faktiskt, som jag glömde bort att ta med i introt. Hon tyckte också det, att en av de orsakerna till att hon slutade titta på Discovery innan vi drog igång podcasten och hon började igen, var ju vi som fick henne att dra igång igen. Det var just att hon tyckte inte det var så kul att det var så fokuserat på en person.
Nej.
Att det har ju alltid varit så med Star Trek att det är ju ett team effort, det är en grupp människor. Och visst, det finns ju en crew här också, men ja.
Inte på samma sätt riktigt.
Nej, det är färre människor och det är klart. Det gör ju att...
Ja. Alltså på ett sätt, jag tycker det är trevligt och bra att de väljer någon annan än kaptenen, som även brukar vara det största fokuset i vilken Star Trek-show som helst. Så har ändå kaptenen lite mer än de andra överlag.
Ja.
Och att hon inte är kapten, men hon är ändå typ där hela tiden på bryggan tillsammans med alla de här höga officerarna. Så att det blir väl något mitt emellan. I en perfekt värld för mig så hade det kanske varit mer intressant om man nu ska köra en sån här show med en person som inte har den här rangen. Att man kanske kan se lite mer andra vinklar från det. Förstår du jag tänker?
Passa på att nyttja att det faktiskt inte är Bridge Crew som är fokus i första hand, va?
Det tycker jag inte att man gör riktigt nu.
Nej.
Jag hoppas att de fortsätter att gå åt det här hållet, att man, som de gjort här avsnittet, att det är att de ger andra karaktärer lite utrymme också. För jag personligen gillar, det är mycket därför jag tycker om Star Trek och speciellt Deep Space Nine. För där är det väldigt många olika karaktärer som figurerar. Och jag gillar när man lär känna många olika.
Men det är ju fortfarande första säsongen. Det här är vad de har... Vi pratade om det tidigare, det var väl förra avsnittet redan, att det känns lite som att det händer en massa grejer utöver det vi ser och vi får bara vara med om vissa bitar i och med att det är en kortare säsong, det är färre avsnitt. Och då har de väl kanske valt då att fokusera på bara vissa karaktärer så att det kan fyllas på längre fram. Och jag menar, vi har ju karaktärer som är intressanta i bakgrunden som man skulle vilja veta mer om. Det är visserligen Bridge Crew, men både den här, ja, vad hon nu är för någonting, men hon som har en sån här nästan Seven of Nine-implantat.
Ja, Borgen, ja, Halvborgen, just det.
Det är ju två stycken. Det är ju en kvinna som har liksom bara en grej som ligger över ögat.
Ja, det är ju, är det inte hon som, det känns väl som att hon har blivit assimilerad av Borg någon gång i tiden och har blivit räddad.
Kan hon inte ha blivit, för det här är innan Borg. Så det där måste vara någonting människorna själva hittar på. Och så har vi ju den här hon som är metallik där. Och
androiden alltså typ.
Ja, men hon ska ju tydligen vara människa.
Ska hon det?
Ja, okay. Läste det någon kommentar från någon av manusförfattarna att hon är human, men är cyborg då blir det ju istället.
Ja, okej. Okay. Ja, det ser man.
Ja, hennes pappa var en brödrost, hennes mamma var människa. Ja. Nej, men det där är ju karaktärer som det har varit jättekul att veta mer om, även om det då är Bridge Crew.
Ja, fast de har ju inte fått mycket utrymme överhuvudtaget.
Nej, inget alls.
Men jag hoppas ju att det kan bli någonting sånt, ja.
Ja, och framförallt när nu då Burnham har lyfts upp till att vara på bryggan. Då känns det så att då ligger ju liksom lite fokus där ändå.
Och det gör med ingenting att den ligger på bryggan i för sig. Det är bara, hade önskat att det var fler som hade fått utrymmet.
Ja, ja, nej, men absolut. Jag läste lite trivia om avsnittet. Vi har ju haft lite såna här första gången grejer med homosexuella pussar och sånt där och så. Det här är tydligen det absolut första episoden av Star Trek, eller film av Star Trek, som visar en kvinnas bröstvårtor. Det märkte inte jag. Men det var ju i den här mardrömsscenen när han har sin posttraumatiska tillbakablick där. Men där var det tydligen nipples som man pausar in och ser noga.
Mm.
Det, ja. Det missade jag.
Tack för den kommentaren, Kenneth.
Ja, varsågod. Men jag, det är lite grann så här också. Jag kan tycka att varför ha med det alls när det ändå inte ens märks?
Ja.
Jag menar, mycket gör de ju för att göra det. Alltså det här, nu är det här första gången vi använder en svår svordom för klockan 8 på kvällen. Haha! Vi är rebeller! Eller första gången en vit man kysser en svart kvinna. Haha! Vi är rebeller! Men liksom, oj, titta, nu visar vi också tuttar på bild. Men vi gör det så snabbt så ingen märker det. Jag vet inte, det... Det är inte så rebelliskt, tycker jag.
Inte om man ser vad HBO håller på med.
Nej, lite så, va? Så att jag tyckte att det kunde de faktiskt ha skippat. Det var en first of de faktiskt inte behövde ha.
Nej.
Men det är ju jag det. Ja.
Kan inte alla tända hålla med?
Nej, ja, precis. Sen hade vi en annan liten intressant grej här. Det är ju väl i slutet där när kapten psykopat och vetenskapsmannen står och pratar. He choose to go where no one has gone before, sa han.
Mm-hmm.
Kommer du inte ihåg det? To go where no one has gone before?
Ja, jo, det är ju jätte... Jo. Det, ja.
Det är Star Trek.
Star Trek. Ja.
Och kronologiskt så här... Det här är den första gången den frasen användes.
Kronologiskt alltså?
Ja. Så på det sättet. Saffron Cochrane sa... Where no man has gone before. Men originalfrasen från The Original Series är ju where no one has gone before.
Mm-hmm.
Så att det här är faktiskt kronologiskt första gången den frasen används i Star Trek-universet.
Ja, det ser man.
Ja.
Jag försöker komma på vad Archer sa, men han nämnde det väl kanske på ett annat sätt. Ja, han sa väl inte på det sättet då. Jag ska inte gå emot trivian, för där faller jag kort. Känner jag.
Don't argue with Memory Alpha.
Nej, de är mer nördar än vad jag är.
Men det var ju Enterprise Broken Bow som Saffron Cochrane sa just det, where no man has gone before. Och det stod ju även på den här, på första Enterprise där i serien Enterprise, så det satt ju en sån här metallplatta längst bak på bryggan. Där stod också det. Det var ju citatet från Saffron Cochrane.
Ja, det har jag missat.
Ja, du får se den igen.
Hela serien. Nej, hela avsnittet kanske. Men det var faktiskt en av de bättre Broken Bow. Nej, vänta, var det Broken Bow så då?
Ja, det var Broken Bow. Ja, yes.
Just det.
Jo, jag tyckte det var faktiskt rätt stark början på den serien.
Ja, det var inte en av de bättre, jag tänkte på den annan. Men den var helt okej. Okay.
Ja, jag tyckte att man kom in ganska snabbt i Enterprise. Men det, ja. Mm.
Jo, men det gjorde man. Jag tror också att det har att göra med att den är lite nyare. Man speedar upp tempot lite mer. Precis som i den här, fast det här är ju på speed extra.
Det är på speed. Åh, vad roligt. Ja. Men nu är det inte Enterprise vi recenserar. Eller recenserar, kommenterar. Jo. Eller vad gör vi? Vad är det vi gör egentligen? Recenserar vi avsnitten?
Ja, det gör vi. Det gör vi väl på ett sätt.
Vi talar ju om hur kassa de är.
Vi ger dem inga betyg. Så.
Just det. Ska vi börja ge dem betyg? Vad får det här avsnittet på en skala mellan 8 och 14?
Jag tyckte det var rätt underhållande, så där, mellan 8 och 14, då ligger alltså...
Där 8 är högst.
Ja, 8 är högst också. Oj, ja, men då får det väl bli en 10 då, 10,5 kanske.
Så 10,5 är alltså lägre än 10, du är medveten om
det? Ja, ja, okay. Jag är medveten om.
Bra där.
Du bara ställer till det.
Ja, jo, verkligen. Nej, det finns ett litet citat här på Memory Alpha. Att en av de skribenterna som gjorde det här avsnittet, Ted Sullivan, han tyckte väldigt mycket om det här avsnittet och han sa: "It is balance of terror good. They blew it out of the water." Och så vidare. Och Balance of Terror är ju ett avsnitt från The Original Series som, ja, allmänt anses vara ett av de absolut bästa avsnitten Star Trek någonsin, liksom.
Ja. Jag tycker det här var starkare än vad det förra var. Vilket, ja, du tyckte om den här, det förra avsnittet väldigt mycket. Jag tyckte väl det är en av de svagare det här, den här säsongen. Men sen är väl säsongen hyfsat stark också, enligt mitt tycke.
Vänta lite, vad hände i förra avsnittet?
Det var då där du pratade om fåret som slogs under.
Ja, just det, ja. Precis. Det var det, just det, nu minns jag. Nå, jag tyckte om det avsnittet. Jag tyckte nästan att det här var... Fast det här var ju mer traditionell ut och skjuta i rymden Trek då. Det här var ju, i och med att det var ju infiltration och det var ju... Vet du, ska jag vara helt ärlig, jag tycker inte om Klingons.
Överlag eller Klingons i den här serien?
Nej, överlag. Jag har aldrig tyckt om Klingons särskilt mycket. Det är inte så att jag har något mot dem, men jag tycker inte de är så himla spännande. Vare sig här eller någon annanstans. Jag ser hellre stories med Vulcans eller vibrationsvarelser eller nästan vad som helst annat. Det kanske är att jag är lite trött på dem. De har varit med så länge.
Ja, eller så är det att du känner att du har mer gemensamt med Vulcans.
Nu försökte du vara lite snippy-snappy där, kände jag. Och det gillar vi ju. Ja.
Ja. Nej då, men jag gillar Klingons som de var förr. Så som de är nu, jag tycker att de har tappat en del av sin charm för min del.
När de såg ut som bråkiga portorikaner.
Nej, efter innan det, tänkte jag säga.
Efter innan
nu. Nej, nu ska vi se här. När de såg ut som det så var du i Original Series.
Ja, du menar, ja, punkrockarna med höga pannor.
Precis.
Ja, just det. Jo, nej, jag har väl inte mycket till övers för Klingons i The Original Series heller, men...
Mm. Portrikanerna har inte sett så mycket av, så...
Nej, de var mest irriterande. Men... Nej, jag vet inte. Det har nog varit så hela tiden. Jag har bara inte riktigt tänkt eller reflekterat över det. Men även under Deep Space Nine, liksom, till och med Worf är lite sådär, meh. Så, ja.
Jag gillar Worf.
Jo, det gör jag med, men ja, nej, jag är lite kall så, faktiskt. Så det var kanske därför jag inte...
Som en Vulcan.
Käft. Det kanske är därför jag inte riktigt tar till mig just det här avsnittet på det viset, för det är ju rätt Klingon heavy, så.
Mm, det är det.
Och jag får ju erkänna det att jag stör ju mig mindre och mindre på hur de ser ut och hur de agerar. För det känns faktiskt ganska mycket Klingon över hur de är. Jag tycker jag känner igen beteendet i kontinuiteten. Det är utseendet som är avvikande.
Ja, jo, på ett sätt. Men det är ändå så. Man kanske tar det för givet på den här tidsperioden. Jag vet inte, men de pratar ju aldrig någonting om heder. Och det är det enda de pratar om i de andra serierna. Förutom kanske Original Series, för det vet jag ingenting om.
Ja, men Burnham sa ju under deras kamp att han inte hade någon aning.
Jo, men det var hon som nämnde det.
Jo, men det tog ju ändå skruv. Alltså, det där är ju någonting de bryr sig om. Men i den här tiden... Nu ska vi se. För grejen är ju lite den att under The Enterprise... Alltså under serien Enterprise era så var de stagnerade. Det var ju, vad heter han den här, det var ju en gammal Klingon-advokat som skulle försvara Archer inför högsta domstolen.
Mm.
Och han sa det, du kommer att hamna liksom på Rura Penthe och du kommer att hacka sten i resten av ditt liv. Därför att det har redan bestämts vem det är som ska vinna. Ja, men vadå bestämts? Ni har väl ändå ett rättssystem? Ja, vi hade. Nu är det liksom de mäktiga som bestämmer och framförallt då att det var militärklassen som hade tagit över. Det var juntan liksom som styrde. Mm. Så allt det här traditionella i Klingons kultur som inte hade med makt att göra hade ju liksom försvunnit under ett 60-70-hundratal år där. Det här var liksom på utdöende. Och vad de hoppades på nu var ju att återuppväcka det. Istället så försvinner The Klingon Empire under 100 år. Vi vet inte riktigt vad som händer. Och när de nu kommer tillbaka in i fokus så har de inte någon sammanhållning. De har inte någon... Alltså de har ju splittrats som nation. De har liksom drivit ut i sina hus, sina klasser liksom. Och där håller de sig för sig själva och slåss inbördes istället. Eller bråkar eller käbblar eller vad de nu gör. Så det är ju en splittrad klingonsk nation vi möter i början av Discovery.
Mm.
Vad vi möter sen i... Ja, och då ser vi också nu då hur T'Kuvma startar upp hela det här religiösa, traditionellt religiösa i Klingon culture.
Som tar skruv senare också.
Och när vi möter dem nästa gång i The Original Series, då är det ju portorikanerna, det vill säga, vilket vi får veta sen då, genetiskt, alltså Klingons försöker att, de klarar inte riktigt av det som händer i kriget med människorna som pågår just nu då i Discovery. Vilket gör att de försöker att även genetiskt förbättra sig själva. Använder sig av teknologi ifrån The Eugenics Wars, va? Det är ju mänsklig teknik de använder. Det är ju Khan och gänget. Det är ju sån teknik de får tag på.
Det märker vi Enterprise också.
Ja, precis. Och det slutar ju med att de producerar då såna här portorikaner som vi kallar dem. Som då är de som skickas in till att interagera överallt med människor. Det vill säga, traditionella Klingons drar sig tillbaka igen snart, inom 10 års tid. Och det är bara portorikanerna som är kontaktpersoner. Och sen så går vi vidare till nästa då, det är ju The Next Generation, det är 100 år fram. Och då är de en del av The Federation. Och då kommer ju hela det här, hela vägen under The Next Generation, där de bråkar mycket med Worf om att det är viktigt att vi har traditionerna med oss och så vidare. Och till slut så blir det han som är den mest klingonska av alla klingons liksom. Och han är bara halvblod. Och sen så spelar ju det vidare då i Deep Space Nine. Det är ju the Klingon history liksom i ett nötskal.
Ja, så kan det vara. Ja, ja.
Eller är det inte den bilden du har?
Ja, men så kan det vara. Jag har inte riktigt funderat över det på det sättet. Eftersom jag inte har Original Series i ryggsäcken så känner jag att jag har lite svårt att komma in där riktigt och ha några ordentliga synpunkter på det. Det som hände innan med Enterprise, men det nämnde du lite då också.
Mm.
Ja, nej, men så är det nog. Så nu har ni fått en historielektion av pappa Kenneth.
Ja, av den här påhittade utomjordiska rasen som jag inte ens tycker om. Nej, men man ser ju de stora strömningarna i samhället och jag tycker att det de gör nu med Discovery passar in där. Det går att se det i den generella storylinen för det här samhället. Så sett, ja, jag är mer och mer övertygad om att de faktiskt gör ett bra jobb med att hålla sig till kanon. Sen var det ju en liten grej till. De hoppade ju 133 gånger.
Ja.
Och han såg ju fullständigt slut ut, Karn.
Ja.
Ja. Vet du hur många gånger det var tänkt att de skulle hoppa?
Du menar enligt manus?
Ja.
Nej, ingen aning.
525 600 hopp.
Nej.
Jo.
Hur tänker man där?
Grejen är
har man ens så många, vad kallar man det för de här...
Ja, precis.
Du vet, så de använder de här energikapslarna eller vad det nu är för något de använder.
Ja, nej, det är ju sporcontainrar, typ.
Ja.
Grejen är den att både skådespelaren som spelar vetenskapssnubben, han heter Anthony Rapp, och skådespelaren som spelar hans pojkvän, doktorn då, han heter Wilson Cruz. Bägge dessa två snubbar har varit med i musikalen Rent. Det är en musikal som har gått hur länge som helst. Där finns det en låt som heter Seasons of Love. Och i texten till den så förekommer tydligen talet 525 600. så de vill ha det som en liten in-joke där, va?
Mm.
Men de kom fram till det att nej, ska han göra 525 600 hopp så kommer han att dö.
Ja.
Vi tar 133.
Och så får de hålla på i flera år.
Också, ja, precis. Dessutom. Och då var 33 istället en homage till Battlestar Galactica.
Mm.
där piloten från 2004 tydligen hette 33. Så det var, de fick in en referens ändå där.
Trevligt. Och nu när vi har blivit lämnade till att fundera på om vi är i ett alternativt universum eller i dåtid eller framtid.
Kanske ett fiktivt universum.
Den var fin.
Och de har många faktiska undringar.
Det är speciellt nu.
Japp.
Ja, den är bra. Vi borde nästan byta namn på det här avsnittet.
Det är ju slam dunk. Jag har precis.
Verkligen. Verkligen.
Ja.
Into the Forest I Go heter den.
Just det.
Ska vi dissekera namnet lite grann? Vad har du för tankar om det?
Jo, det är nämligen så här att det här temat, det kommer ifrån, ja, vem är det? John Muir, M-U-I-R, Muir, kanske. John Muir, jag vet inte vem han är. Ska vi göra en snabb sökning och se vem han är? Vem är John Muir? Google säger att John Muir var en filosof född 1838 i Dunbar. Han dog 1914 i Los Angeles. Han var en skotsk-amerikansk filosof, glaciolog och naturforskare. Han älskade glass med andra ord.
Glaciolog, det låter ju väldigt trevligt faktiskt. Det vill jag vara.
Det låter jättebra. I alla fall, vid något tillfälle så sa han så här. And into the forest I go to lose my mind and find my soul. Vilket är hela citatet då som det här avsnittets titel bygger på.
Mm.
De har till och med sagt det, skribenterna, vad det är de hänsyftar på. Och det är just Michael Burnhams resa över de här senaste 8 avsnitten. Att det är lite sådär att nu går hon in i skogen för att visserligen bli tokig, men hon vinner sin själ.
Ja, jag tänkte mer på svampskogen.
Ja.
Som Stamets gick in i när han hoppade de här 133 gångerna.
Det är sant.
Så tänkte jag, det måste vara så. Men sen är det ju vi som har kommit på det här med åka på svamp och svampskogar och sådär. Så att det är väl inte riktigt kanon.
Men är det någon som verkligen har förlorat lost his mind så är det ju han.
Det kan man säga.
Sen om han hittade sin själ, det vet jag inte. Men
han gick djupt in i den skogen också.
Det gjorde han. Inte 525 600 gånger, men väl 133.
Ja.
Vilket var illa nog. Ja, nej, så det är det temat titeln betyder.
Mm. Ja, men det är bra. Tack för den. Det är du som kommer med kunskapen, jag bara spekulerar. Men det är så vi kör.
Ja, väst.
Förutom någon gång när du freestylar och tror att du har rätt.
Va? Vad du tror? Jag har alltid rätt. Ibland behöver jag bara korrigera vad jag råkar ha rätt om.
Yes, ja, det har du sagt förr. Men om man nu vill få tag i Dakenet, hur gör man det?
Du vet, då seglar man in på Twitters ocean och så...
Skogen trodde nästan du skulle säga faktiskt där, när vi ändå är på temat.
Ja, du har rätt, det skulle vara någonting med skog, ja, precis. Jo, då letar man sig långt in i skogen och så hittar man det träd som det står allt inom IT på. A-L-L-T-I-N-O-M-I-T. Och så karvar man in någonting i barken där, så når det mig. Twitter, fåglar i träd. Det skulle man kunna göra någonting med.
Ja.
Ja, vi får arbeta vidare på den metaforen.
Vi tar den till nästa avsnitt kanske.
Ja, precis.
Och nu snodde du allting som jag tänkte säga om just det här med skog för mitt. Jaha. Så att jag bara kör. Det gör ingenting. Jag bara kör. Vill ni skriva till mig så får ni gärna göra det.
Men det är det ingen som vill, Robin.
Nej, jag vet.
Eller vänta, det är ju folk som skrev till det förra gången.
Jo, jag har fått några. De är inte jättemånga. Men om ni ändå vill skriva till mig så skriv på robin@fufupod.se med 2D. Det kan ju ändå, jag tror det faktiskt är så här att de stavar fel. Det måste vara så. Sen så finns vi också på sociala medier och har en hemsida som heter fufupod.se. Där finns all information om allt sånt här. Så får ni gärna också ge recensioner på de olika plattformarna som man lyssnar på podcasten. För det hade vi uppskattat och få lite likes och tummen upp och sånt. Sådana fina grejer.
Jajamän.
Och i nästa vecka så hoppas vi att vi har fått reda på var vi har hamnat i avsnittet Despite Yourself.
Ja.
Det är knappt så jag vill vänta till dess, men det måste vi göra.
En hel vecka. Jag vill veta nu! Det värsta var att det här var ju kapitelavslut, säsongsmittpaus här. Så vi som gör det här i efterhand, vi behöver inte vänta mer än en vecka. De som faktiskt tittade, de fick vänta länge.
Mm.
Så vi har det lite bättre faktiskt
vi,
här
i lite efterhand. Privilegierade, det är vi.
Ja, det är vi. Ja, se fram emot nästa vecka.
Till dess så får ni ta hand om er så hörs vi och ses.
Mm. Ha det bra, hej!
Hej!